På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer på sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sände jag er." Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: "Ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden." Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro." 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Sedan sa han till Thomas: "Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro." Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud." Jesus sa till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett, men ändå tror. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen." Tro och tvivel, det är överskriften för våran predikan idag, den första söndagen efter påsk. Och vi får se exempel på båda de här sakerna i våran text idag. Vi får se lärjungarnas tro, men vi får också se deras tvivel. Inom kyrkan så talar vi av naturliga skäl mycket om tro. För det är den som för oss samman. Men vi behöver också tala om tvivlet. För att tvivlet är den kristnes ständiga följeslag. Synen på tvivel har förändrats väldigt mycket. Om vi ska ta ett svenskt perspektiv så kan vi förenklat säga att vi har gått från att vara en nation som trodde på Gud och trodde på sin överhet, sin kung, och sina makthavare, sina chefer och sina föräldrar, till en nation som inte tror på Gud, inte heller på politiker, poliser eller chefer. Vi har fått lära oss att tvivel är ett tecken på sundhet. När man går i skolan får man studera källkritik. Man måste utgå ifrån att människor försöker lura en. Kan jag lita på den här hemsidan? Kan jag lita på den här tidningen? Kan jag lita på den här uppgiften? Det är lätt för människan att känna sig tvungen att ställa sig i kören bakom Thomas Dileva och sjunga: "Vem kan jag tro? Vem kan jag lita på?" Ett av nyorden under 2015, det var faktaresistens. Smaka på det. Faktaresistens. Och det man menar med det är att människor i allt större utsträckning har sin egen sanning. Och det spelar egentligen ingen roll vilka fakta en lärare till exempel presenterar i skolan. För man har redan bestämt sig för sin uppfattning. Och man kan alltid säga: "Ja, så säger du ja. Men jag vet vad jag tror." Det här är en utveckling som är logisk efter att man har störtat omkull Gud. Om vi inte litar på Gud, borde det väl vara ännu bättre att inte lita på andra människor. En del lärare säger att det är nästan omöjligt att undervisa. Så fort de presenterar ett faktum eller en undersökning, så säger eller tänker eleverna: "Ja, så säger den källan. Ett spännande exempel på min skola där jag jobbar, det är 11 september. En majoritet håller sig till den allmänt vedertagna uppfattningen. Det var islamistiska terrorister som bombade och som körde planen rakt in i World Trade Center i Tvillingtornet. De hade själva berättat det innan och talat om varför de gjorde det. Men förvånansvärt många är helt övertygade om att det var amerikanska staten som sänkte tornet. Och några få, de är inte så många, säger att det var ju aliens egentligen som låg bakom. Tvivlet är ett problem. Om vi inte kan lita på någon, var hamnar vi då? Bibeln har en annan syn på tvivel än våran samtid. Enligt Bibeln så kommer tvivlet på Gud ur svaghet. Det är lite orättvist egentligen att Thomas, lärjungen, har kallats för Thomas tvivlaren. Därför att alla lärjungar tvivlade. På påskdagen så får vi höra om att kvinnorna har besökt den tomma graven och de kommer springande med ett glatt budskap. Men lärjungarna vet inte vad de ska tro. Kan de lita på de här kvinnorna? Kan de lita på Jesu ord? Han som sa att han skulle uppstå. De är tveksamma. Så Thomas bör nog hellre kallas det han kallas i Bibeln, Thomas tvillingen. Men han blir ändå en bild för det tvivel som vi också kan känna. Innan de fick se Jesus, då var lärjungarna svaga. De var oroliga. De tänkte, Jesus har kanske övergivit oss. Vi kanske är helt ensamma. Innan den heliga andes utgjutande på den första pingsten, så var de lite försynta och höll sig helst för sig själva. För de visste att det de ville predika, nämligen att Jesus var uppstånden och att han var alla människors frälsare, det var ett budskap som inte var populärt i Jerusalem just på den här tiden. Men vi är också många gånger svaga. Vi är svaga när vi syndar. När vi bestämmer oss för att ändra något i våra liv och så misslyckas vi. Vi har de bästa föresatser. Just den här synden, den vill jag sluta med. Jag vill inte fortsätta att tänka illa om andra. Jag vill inte fortsätta att haka på i fikarummet när kollegorna talar illa om chefen. Jag vill vara modig och säga, nej, men så dum är väl inte. Vi märker att vi har svårt att förlåta. När någon har gjort oss illa, när någon har svikit vårt förtroende, då är det svårt att visa tillit igen. Vi vill skydda oss själva. Vi vill inte bli lurade. Vi vill inte verka godtrogna. Vi vill hellre tvivla på människor än lita på dem. Snart ska vi deklarera. Många är svaga när de deklarerar. Det är så lätt att fuska lite grann med skatten. Kan man inte göra lite extra avdrag? Vem kommer att märka det? Men svagheten, den kan också leda till krav på Gud. Vi ser genomgående genom Bibeln att de troende ibland är svaga och vänder sig till Gud och säger, visa ett tecken. Vi vill ha tydligare tecken så att vi kan tro. Fariserna säger det till Jesus. Efter att de har upprörts över alla tecken som han har visat. Att han har botat döva och blinda och sjuka. Att han har gjort så att förlamade människor kan gå. Så säger de, vad har du för tecken som du kan visa? Som bekräftar att du verkligen är Messias, världens frälsare. Soldaterna vid korset, de tittar upp på Jesus och så säger de, om du nu verkligen är en konung, hjälp dig själv. Några ropar, om du verkligen är en läkare, du som har helat och hjälpt så många, hela dig själv. Framförallt hånar de ju Jesus, men de ber också om fler tecken. Jag vill se mer. Även Thomas vill ha tecken. Nu får han höra från sina närmaste vänner en samstämmig berättelse om att Jesus är uppstånden och att han har visat sig för dem. Vad säger Thomas? Säger han som vi skulle göra normalt om en rad olika vänner skulle bedyra att någonting var sant? Det är klart att det stämmer. Nej, utan han säger, om jag inte själv får sticka fingrarna i hålen i Jesu händer. Om jag inte själv får sticka handen i det här hålet, som stora såret som stacks upp med spjut på korset. Om jag inte får göra det, då kan jag inte tro. Hur reagerar Jesus på tvivel? Det Thomas gör är ganska grovt, får man säga. Han förnekar inte bara kvinnornas vittnesbörd utan också lärjungarnas vittnesbörd. Och säger, jag kan inte tro om jag inte får bevis. Jesus avvisar inte Thomas. Han säger inte, en sån lärjunge har jag ingen nytta av. Utan han säger istället, kom och se. Kom och se. Kom fram, Thomas. Stick fingrarna i min hand. Känn med handen på såret i min sida. Petrus, en annan lärjunge, han förnekar Jesus inte bara en, utan tre gånger. Vad säger Jesus till honom? Jo, han skickar en särskild hälsning med kvinnorna som han har visat sig för. Maria och Maria. Han säger, skynda er nu och berätta det här för lärjungarna. Och särskilt för Petrus. Särskilt för Petrus. För Jesus vet att Petrus skäms. Är att han är så svag. En så dålig kristen som tvivlar och förnekar Jesus. Så därför säger Jesus, han behöver verkligen uppmuntran. Vad säger Jesus till oss som syndar gång på gång? Som bryter mot hans bud? Som inte älskar Gud över allting? Som inte sätter Gud i första rummet i våra liv? Som inte älskar vår nästa som oss själva? Utan främst ser till våra egna behov? Ja, vi blir förlåtna och upprättade. Han säger till oss, kom och se. Jag har uppstånd. Gå ut i hela världen och berätta om det ni har sett och hört. Guds ords syfte, syftet med att Gud har låtit Bibeln bli nedtecknad, det är att skapa tro och tysta tvivlet. Vi talade tidigare om att tvivlet idag är ett ideal, även inom kyrkan. Även inom kristenheten så lyfter man ofta fram tvivlet som någonting bra. Det är bra att vi är kritiska mot Bibeln. Det är bra att vi är kritiska mot Gud. Vi måste forma vår egen tro, säger man. Vi får plocka det vi vill av det smörgåsbord som Bibeln och den kristna traditionen är. Vad är sant för dig, säger man ibland. Men Guds ord uppmanar oss inte att välja några russin ur kakan som passar just mig just idag. Utan Jesus vill att vi ska tro och inte tvivla. För han vet att när vi får plocka russinen ur kakan, då plockar vi fel russin. Då gör vi lätt som människor i alla tider har gjort och blir självrättfärdiga och säger, ja, sexuell omoral, det är allvarligt. Det är en allvarlig synd. Men girighet är ju, det är ju bara ett smörjmedel som får det kapitalistiska samhället att rulla. Eller så säger vi tvärtom om vi är ointresserade av pengar. Girighet är en mycket allvarlig synd. Men sexuell omoral, men det får man undra sig på 2000-talet. Att välja vad man vill tro på, det är en halkig väg ner mot faktaresistens. Att inte tro på något. Jesus, han ser sina lärjungars svaghet och han bygger upp dem tålmodigt under flera år. Och gång på gång så märker jag att de inte riktigt har förstått. Och att de tror, men de tvivlar också. Och de är svaga. Han ger inte upp. Han ger inte upp med sina lärjungar. Utan han fortsätter undervisa. Och så säger han, Messias, jag måste dö och sedan uppstå. Och sen när han väl gör det, då har han ändå glömt det. Och tvivlar ändå. Det är uppmuntrande för oss. Därför att Gud gör på samma sätt med oss idag. Han har anledning att känna en viss trötthet ibland när han ser på oss och ser att vi är glömska och vi är ofta svaga. Ändå vill han ha just oss i sina barn. Han är tålmodig med oss. Och han säger än en gång till oss, Jesus stod för dig. Våga tro det. Jesus uppstod för dig. Det är sant. Våga tro det. Kom och se, säger Jesus. Han avslutar vår text idag med en märklig mening. Tänkte ni på det? För att du har sett, tror du, säger han till Thomas. Saliga är de som tror utan att se. Det är bland annat oss som talar. Vi har inte fått se Jesus med ögonen. Och vi kan ibland känna sådär som Thomas. Jag skulle vilja ha mer bevis. Men då säger Jesus som han gjorde till Paulus. Min nåd är dig nog. Saliga är de som tror utan att se. De som sätter sin tillit till Herren. Trots att de aldrig har fått ta på honom. Eller sitta runt en eld och äta grillad fisk med honom. Saliga är de som tror utan att se. Amen. Låt oss be. Kär himmelske fader. Du som vet allt, du vet också att vi ofta tvivlar som Thomas gjorde. Men vi ber dig att du ska visa samma tålamod med oss som du gjorde med honom. Förlåt oss. Och ge oss ny kraft. Och ny glädje i budskapet om att du verkligen stod upp från de döda. För att visa att vi är förlåtna. Och genom tron äger evigt i himlen med dig. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.